När jag för några år sedan läste en mycket bra biografi om Selma Lagerlöf så upptäckte jag lite hisnande att jag hade en sak gemensamt med Selma Lagerlöf. Det var att vi hade bestämt oss att läsa Bibeln från perm till perm. Hon som 10-åring och jag som 12-åring när vi hade fått våra biblar. Och det skulle också ske totalt i hemlighet. Ingen fick veta det. För mig fick det en negativ konsekvens i min relation till Gamla testamentet. Gudsbilderna som målades upp där kunde jag inte ta till mig. Det stämde inte med den bild som jag hade fått ifrån söndagsskolan. Dessutom tyckte jag att Gamla testamentet var fruktansvärt tråkigt och obegripligt. Till slut växte det fram en stark övertygelse att Gamla testamentet var inget som jag tyckte var viktigt eller angeläget. När jag gick sista året på Betelseminariet och kom tillbaka från praktiken som vi hade på våren så blev jag inkallad till rektorn för Betelseminariet, fröjelsonen David Lagergren. Han berättade att han hade fått upprörda brev och telefonsamtal från baptister där jag hade varit. Att jag hade predikat att jag inte trodde på en straffande Gud och ett framtida helvete. Att helvetet fanns redan här och nu. Han frågade mig, tittade allvarligt till mig. Är detta sant? Och jag nickade och sa ja. Och då tittade han vänligt på mig och gav mig ett kärleksfullt och faderligt råd att jag kanske borde vara lite mer återhållsam att predika detta. Vilket jag naturligtvis inte gjorde. Men jag hade mycket svårt att handskas med detta faktum att Jesus relaterade så mycket just till Gamla testamentet. Och det tog en lång, lång tid innan jag insåg vilken gudagåva Gamla testamentet var och är. När Jesus gör sin programförklaring, som jag kallar det, i Nasarets synagoga, som Lukas beskriver i sitt kapitel 4, så är det just det som Jesus gör. Han börjar med att citera en text från Jesaja. Och när synagogbesökarna hade hört det så står det i Lukas att alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick från hans mun. Och jag läser vidare från vers 24. Sedan sa han, sannerligen, ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Jag försäkrar, det fanns många änkor i Israel på Elias tid. När inte himlen gav regn på 3,5 år. Och det blev svår hungernöd i landet. Ändå sändes Elia inte till någon av dem, utan till en änka i Sarefat nära Sidon. Och det fanns många spetälska i Israel på Elishas tid. Och ändå blev ingen av dem botad. Däremot Syrien, Naman. Och så sker den totala förvandlingen i synagogan i Nasaret. Och jag fortsätter att läsa. Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. De sprang upp och drev honom ut ur staden och förde honom fram till branten av det berg som staden låg på för att störta honom ner. Vad var det som gjorde den här förändringen? Att de blev galna av mordlust på Jesus. Han som hade växt upp i Nasaret, så att de ville ta livet av honom. Han hade ju bara sagt det som redan var beskrivet i Gamla testamentet. Och som förmodligen alla där i synagogen kände till. Vad är det som väcker judarnas ursinne? Jesus pekar på något som han själv också brottades med under sin vandring här. Och som även kom att skapa stora problem och svårigheter för de första kristna. Det är att Gud är universell. Det manifesteras också på, i flera sätt i Gamla testamentet. Jesus stryker på ett streck över det som vi ibland kallar judisk och kristen sionism. Inget folk, ingen kyrka har monopol på Gud. Gud äger inte oss. Det finns inget egendomsfolk. Gud äger inget folk. Och vi äger inte Gud. Gud står inte på någons sida. Gud använder, sänder och ger gåvor till den som låter sig användas av Gud. Vare sig de tror på honom eller inte. Precis som Gud fördömer orättfärdigheten och lögnet, vare sig man tror eller inte tror. Och i kyrkans begynnelse var det framförallt Paulus som så småningom blev övertygad om att Gud är universell. Och det gjorde han på grund av det han upplevde med det som vi idag kallar missionsresor, som det faktiskt inte alls var. Paulus sändes inte ut för att missionera utan att samla in pengar till de första kristna som hade tagit fel på det här att Jesus skulle komma tillbaka. Och de blev utfattiga. Därför skickades Paulus ut. Och så tvingades också motvilligt Petrus att acceptera att Gud är universell. Men Jerusalemförsamlingen däremot hade väldigt svårt att acceptera detta faktum. Det här kan vi läsa om i Apostlagärningarna. Jag tror att vi har mycket svårt att föreställa oss denna omvälvande tanke som det var för det judiska folket. Att han på ett sätt rycker undan grundstenen i den judiska tron och den judiska identiteten. Men i ett historiskt perspektiv så är det ingen skillnad än för tyvärr oss kristna. Så starkt att man dödat och lemlästat människor, gått ut i så kallade korståg. Och så sker även denna dag. Så starkt att man dödar. Och ideologier och politiska maktutövare använder det gång på gång för att rättfärdiga sina egna beslut. För att skapa ett vi och ett dom. Och det blir som Bob Dylan sjunger i sången God on our side. Med detta som bakgrund så lämnar jag nu det här breda perspektivet och närmar oss dagens tema och evangelietext. Men har det som en liten bas för det som jag tänker säga. Dagens tema är ju nådens gåvor. Och Paulus har ett tydligt församlingsperspektiv. När han beskriver gåvorna i breven till romarna och korintierna. Att det är genom församlingen som Gud verkar. Ändå tror jag att Paulus skulle hålla med mig när jag anser att Gud verkar på många sätt. Och det antyder han också det som Katarina läste. Att Gud verkar genom allt och alla. Varför skulle vi annars be om att Gud ska påverka dagens ledare och regeringarna att ta rätt beslut? Och i min teologiska värld så använder givetvis Gud människor och organisationer som stämmer överens med hans vilja. Precis som vi ber Fader vår, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. På samma sätt är det med nådegåvorna. För de flesta av de gåvor som vi får är ju genom vårt arv. Men precis som Nasaretsborna här som ville se ett under av Jesus för att tro. Så skulle vi ofta vilja ha en gåva som var lite speciell. Som en present direkt ifrån Gud. Precis som Daniel i Utvandrarna som var övertygad om att han skulle få det engelska språket i present när han steg av båten New York. Betydligt mer spännande och exklusivt, eller hur, än att få en gåva som arv. Vi har exempelvis fått gåvan att kunna tala, att kunna ett språk. Men vi måste också lära oss att använda det. Björn Borg är väl inte känd för att säga något speciellt begåvat alltid. Men han har satt en begåvad sak när han beskrev sin egen begåvning. Det är 5% begåvning och 95% träning. Och det är viktigt att komma ihåg när vi pratar om gåvor. Att det handlar om att vi får förutsättningar för att utveckla det vi har fått. Vi behöver träna och odla de gåvor vi får. Talang, anlag ger oss förutsättningar. Men också att vi inte är så inskränkta att vi inte inser att många gåvor som vi behöver och ta del av men som inte alls har någon kristen kontext. Profetians gåva kommer till vår hjälp genom vetenskapen eller ofta människor utanför kyrkan. Så var det till exempel med Rachel Carson med boken Tyst vår. Ett starkt, mycket starkt profetiskt budskap för 60 år sedan om den hotande miljöförstörelsen. Men på en punkt kom Jesus med något nytt och helt sanslöst radikalt som man inte hämtade från Gamla testamentet, menar jag. Och det är det som framgår i evangelietexten idag. Och så tog han ett barn, ställde det bredvid sig och sa till lärjungarna: den som tar emot ett barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot den som har sänt mig. Och jag förundras ständigt över detta radikala och revolutionerande budskap. När vi ändå har sett var och hur vi under årens lopp har behandlat barn och utnyttjat barn. Jag fick den stora förmånen att vara med och hämta mitt barnbarn på förskolan för ett par månader sen. Och när vi kom ut på den kullerstenlagda gatan så sträckte sig den tvååriga Jona efter min hand. Och jag fattade den och så vandrade vi tillsammans långsamt, långsamt. Medan han pratade och jag inte förstod något. Barnen är en av de största gåvorna som vi har fått. Men det är också viktigt att se att vi behöver träning. Det är svårt. Glöm aldrig detta. Sök upp dem. Prata med dem. Bekräfta dem. Låt er beröras av dem. Släpp in dem i er inre trädgård. Bli beroende av dem. Att barnen behöver oss vuxna är självklart. Dock inte lika klart för oss vuxna att vi behöver dem. Det är som livlinan till lekfullheten, fantasin, spontaniteten och skrattet. Alla viktiga gåvor som vi får. Gåvor som har fått kämpa och överleva genom kyrkan och samhällets historia. Där allvaret, nyttan som Katarina pratar om, plikten, nästan alltid har varit det viktigaste. Så det vi har kommit fram till är att det är nyttigt att vara onyttig. Ja. En paradox. För cirka 25 år sedan satt jag på golvet i en stor öppen entréhall i Mora. Jag hade åkt Vasaloppet och satt där och inväntade mina vänner som hade tagit lite längre tid på sig i skidspåret. Jag var trött och satt lutad på golvet mot en vägg. Men och var ganska introvert kan man säga. Men så plötsligt blev jag starkt medveten om att någon tittade på mig. Och när jag vred på huvudet så såg jag en liten tvåårig flicka stå där mitt i rummet och titta intensivt på mig. Så tog hon några steg mot mig och så vände hon sig om och tittade efter om mamma fanns där fortfarande. På andra sidan där vid väggen. Och så vände hon huvudet tillbaka det. Fångade min blick. Och så gick sakta, sakta fram emot mig. Och när hon kom fram mot mig så stod hon stilla ett tag. Och vi hade inte sagt ett enda ord till varann. Och då sträckte hon fram sin hand. Och strök mig över skägget. Ja. Och så tog hon flätan här. Och så det hände det förunderliga. Så började hon skratta. Och barn skrattar på ett sätt som det går inte att motstå. Ja. Det pålar upp bara inom henne. Och så vände hon sig om och började dansande gå tillbaka till sin mamma. Mitt i rummet så vände hon sig om och låg. Och så såg jag att hon upptäckte andra intressanta saker och glömde givetvis mig. Men för mig blev det en gåva och en bild och en metafor för nyfikenhet, mod och upptäckarlusta hos oss människor. En påminnelse, en viktig erfarenhet för mig. Därför är barn livsviktiga för oss. Det visar oss vad som är viktigt i livet. Predikningar om nådens gåvor har så gott som alltid handlat om det vi har fått. Nu ska jag avsluta min predikan med att prata om gåvor som vi förlorar. Hur oerhört smärtsamt och svårt det kan vara. Förluster som präglar oss väldigt mycket. Det är lätt att prata om gåvorna som vi får, men mycket svårare att prata om gåvor som vi tappar och förlorar. Och barn är inte på något sätt skyddade. I början på 50-talet så grävde man och anlade VVS-ledningarna in till mitt barndomshem och till grannhuset. Så blev det en stor, jättestor sandög på cirka 8x8 meter kvar. Och mamma såg till att den blev kvar och blev hela grannskapets lekplats. Och där lekte vi. När jag i 11-12 års åldern som vanligt gick ut och tog fram min hembyggda lastbil och traktor och skulle leka åkare och bondgård och skulle köra på vägar och på åkrar. Och som alltid så härmade man då lastbilen och traktorn, och de hade speciella ljud båda de här. Brrr, ja. Men magin uppstod inte. Jag försökte på nytt, men inget hände. Och jag försökte en tredje gång, men inget hände. Och jag minns så tydligt sorgen över att något var slut. Och jag ville inte det. Och jag satt där bara i sandhögen och var djupt ledsen. Kanske en banal historia, men det är också någonting som handlar om livet. Vi förlorar lekkamrater, föräldrar, förmågor och rörlighet. Rösten som inte längre bär, minnet som sviktar, kompetens som försvinner. Och sjukdom som drabbar oss, som gör att man också kan säga att vi förlorar en del av oss själva. Att vi kan drabbas av missmod, desillusion och ibland till och med tron på meningen och i livet. Livet kan vara djupt orättvist. Och vi behöver sörja över alla förluster som vi utsätts för. Vi människor har ibland en tendens att vilja trösta allt för snabbt. I all välmening. Vid ett tillfälle när jag hade en lektion på diakonala linjen så pratade jag just om förluster och sorg. Då räckte en kvinna upp handen och så började hon berätta om sin stora sorg över att ha förlorat ett barn. Hon kom halvvägs in i berättelsen så började hon storgråta. Två klasskamrater reste sig genast för att komma nära och trösta. Och jag fick så vänligt jag kunde be dem att sluta och sätta sig ner. Vi behöver nämligen utrymme och tid för att sörja och gråta. En annan nådegåva. Att kunna gråta. Att lita på att någon fanns där bara nära oss. Bara närvaron. Kanske då till slut kunna ta emot en hand som likt min barnbarn sträckte sig emot den. Tilliten och förtroende att Gud aldrig någonsin överger oss. Och jag ska läsa delar av en dikt av Thomas Ranströmer. Lita på att snömassorna som klamrar sig fast vid bergsluttningen ovanför byn. Lita på tysthetslöfterna och samförståndsleendet lita på olyckstelegrammen inte gäller oss och att det plötsliga yxhugget inifrån inte kommer. Lita på hjulaxlarna som bär oss på motorleden mitt i den 300 gångers förstorade bilsvärmen av stål. Men ingenting av det här är egentligen värt vårt förtroende. De fem stråkarna säger oss att vi ska lita på någonting annat. På vad? På någonting annat. Och det följer oss en bit på väg dit. Som när ljuset slocknar i trappan och handen följer med förtroende den blinda ledstången som hittar i mörkret. Han nämner inte Gud. Det är en trosfråga. För mig är den blinda ledstången som finns där i mörkret. När vi har tappat orienteringen och förmågan. Och till och med kanske så att vi inte ens orkar ta ett enda trappsteg. Utan behöver sätta oss ned på steget. Så vet vi att ledstången finns där.